Det här är en podd från Svenska Yle.
Coronaläget i Finland är bland de bästa i Europa och har med några undantag hyllats också här på hemmaplan. Men om man lite gräver i kulisserna så visar det sig att den kanske viktigaste yrkesgruppen vad gäller coronabekämpningen, det vill säga sjukskötarna, så för dem hade det inte gått riktigt som på Strömsö. Ingemo Lindros, hur mår egentligen sjukskötarna?
Ja, om man ser närmare på hur sjukskötare uttrycker sig om hur det var att jobba då under den här första pandemivågen i våras, så det är nu inte så vacker läsning. Det är ganska hemskt emellanåt hur utsatta de själva har varit och hur de inte riktigt har vågat prata om det heller på arbetsplatsen.
Det här är nyhetspodden du lyssnar på. Jag heter Simon Karlsson och med mig har jag vår politiska reporter Ingemo Lindros, och vi ska alltså prata om att fler och fler sjukskötare funderar på att byta bransch eller lämna vårdbranschen. Ingemo, du har pratat med vårdare, med sjukskötare. Vad sa de?
Det som kanske är genomgående så är det att den här pandemin var nu bara droppen som fick bägaren att rinna över, som man säger. Och det har att göra med det att den där arbetsbelastningen och stressen har varit så stor än så länge, och ingen har riktigt lyssnat på vårdarna som de upplever det. Och det är så svårt att få ihop de där arbetspassen, så många är annars också oberoende av en pandemi jättenervösa över hur personalen ska räcka till och hur de ska hinna med allt och att det inte sker vårdfel. Sen finns det ju också en massa arbetsplatser där personalen trivs. Men det är nog slående hur många svar som det kommer och långa beskrivningar av hur de skötare som har jobbat inom intensivvården eller har placerats med snabb tidtabell att arbeta inom intensivvården, hur de mår och hur den här stressen har varit ytterst konkret, att förstår jag nu mina nya arbetsuppgifter som jag har fått här på nolltid, fast det vanligen tar månader att sätta sig in i det här arbetet, och det är någonting som man vanligen lär sig liksom mer och mer under årens lopp för de som jobbar inom intensivvården. Så det här måste jag säga, alltså ja, ganska skrämmande läsning, att hur många tänker att den här säkerheten både för de själva, liksom arbetarskyddet, och sen konkret patientsäkerheten, hur det har hängt på en så skör tråd. Och sen det att många faktiskt på riktigt blev sjuka själva också.
Kanske ändå då mest slående är det här med att över hälften av de som tillfrågade i den här enkäten så överväger att byta bransch. Vad säger det om förhållandena på våra sjukhus?
Det säger säkert en del om det att den där mentala stressen så är det svårt att tala om på jobbet, och arbetsgivarna har konkret misslyckats, det måste man ju säga. Att där som de här problemen är stora så har arbetsgivarna konkret misslyckats i den här arbetarskyddsfrågan. För att det är ju inte då enbart fråga om skyddsutrustning, utan också hur man i så här bred bemärkelse hanterar det här med stress och vilka tankar jobbet väcker och hur man hanterar det på ett arbete där man kommer så här nära ett helt nytt slags hot, och hur man står ut också med den där rädslan över att själv bli smittad. Och det här kombineras, alltså de problemen hänger mycket ihop med en tystnadskultur som många skötare beskriver, att arbetsgivaren inte är beredd att ta de här diskussionerna, och det är ju svårt när man inte har insyn i den här sjukhushierarkin, att vad beror det här på?
Ja, det har väl också lett till att det var svårt för dig att hitta sjukskötare som var villiga att överhuvudtaget berätta om de här förhållandena.
Ja, det måste jag säga. Det hör nog till de här svårare uppdragen som nyhetsreporter, att hitta sjukskötare som vill uttala sig. Det är inte första gången som vi har den här utmaningen. Och det som är slående är också det att när man då ofta som reporter ringer till exempel till fackförbunden om man vill få någon, något case, någon som personligen vill uttala sig som är drabbad, så brukar det åtminstone förtroendemännen ställa upp, eller fackklubbens ordförande eller någon arbetarskyddsperson eller så här. Man brukar få hjälp med att hitta kontakter till personer som kan beskriva konkret stämningarna på arbetsplatsen. Men inom vårdbranschen så kan till och med det vara svårt. Det finns vissa undantag, men nu i det här arbetet som jag gjorde så ringde jag ändå runt en del. Och överlag så får man inte intervjupersoner. Och det talas om det att också de förtroendevalda på vissa arbetsplatser inte vill ställa upp för att de inte vill ha mera problem. Och vad som då sen skulle kunna hända i så fall, för att en förtroendeman är ju skyddad av olika lagar som har att göra med deras ställning. Att vad är det då som skulle kunna konkret hända? Men kanske det också berättar någonting om att stämningen är så pass inflammerad på vissa arbetsplatser. Och att skötarna ändå är så lågt på något vis i den här hierarkin. Och sen det att de kanske har fått lite en sån här stämpel. Att det är igen de där vårdarna som gnäller. Och då kanske de måste liksom välja sina fighter. Det kan också vara en del av det.
Det brukar inte gå så bra när vårdare vill till exempel strejka eller utföra andra stridsåtgärder för att höja sin lön. Det har ju pratats om i år, alltså vårdarnas löner. Men låga löner, en sån här konstig tystnadskultur, och därtill då coronaångest och oro för att vara på jobb, oro för att röra sig kanske i samhället. Inte blir det ju, om man adderar alla de här grejerna, så blir det ju inte så konstigt att om sjukskötare upplever att det kanske skulle vara lättare att byta bransch.
Ja, och det här är ju nog sorgligt på det sättet att om man tänker på unga entusiastiska studerande som är intresserade av att göra ett bra arbete inom vården och se det som kanske sin uppgift i livet, eller det som man tror att man själv skulle kunna vara ganska bra på. Så trots att det är många unga, som någorlunda många, som fortfarande söker sig till vårdyrke, så är det ju en massa färdigutbildade vårdare som inte längre är kvar i branschen, utan de är i helt andra jobb. Det här är ju också en sak som regeringen har fått fundera på när man talar om den här vårdardimensioneringen. Att hur ska man få tillbaka det här? Alltså det är tusentals personer som är i andra jobb. Och inte är det ju något fel på att byta jobb, men om det är många, många fler än i andra branscher som gör det, så borde man ju titta närmare på det där, att vad man kan göra. Och då är det ju, lönefrågan är ju en sak, och där är ju kommunernas ekonomi en sån här $1,000-fråga, men sen annars också det här att hur man skulle lyssna mera på behoven på arbetsplatserna och konkret det här arbetarskyddet och att man skulle känna sig hörd och så här. Så mycket har det väl med sådana saker att göra.
Sen så en liten ljuspunkt i den här utredningen som vi pratar om, så är att nästan hälften, 44% av de tillfrågade, så upplever att yrkesstoltheten, alltså hur stolt man är över att vara sjukskötare, att den har ökat under coronakrisen. Det här kan ju dels kanske visa hur allvarligt symptom det är, om då ändå de överväger att byta jobb trots att de är stolta över sitt jobb. Men finns det bland arbetsgivarna en idé om att det här då bara är tomma hot, eftersom de ändå vill vara sjukskötare, så att de bara just bråkar?
Det finns kanske många som hoppas från arbetsgivarhåll eller överlag från olika håll. Jag hörde ju också en av direktörerna vid Social- och hälsovårdsministeriet om hur man ser på den här stora uppsägningsviljan bland vårdarna och hur man överlag ska sköta hela den här samhällsberedskapen, om man ser att sjukvårdspersonal är en jättestor del av den här krisberedskapen som det har talats jättemycket om nu när man ju har varit tvungen också att göra om olika planer här i rask takt för att hantera den här pandemin. Så det är kanske så att man hoppas att det här skulle lösa sig på något sätt, men den här ena skötaren som jag intervjuar som önskar vara anonym då av samma orsaker här som vi tidigare har nämnt, så det där hon sa att hon tror att många hoppas att ett under ska ske för att inte får man ju det här nu att vända genom att bara liksom lite så här stänga öronen och hoppas att de nu inte säger upp sig så mycket fast de egentligen skulle vilja göra det och så här. Att det behövs nog några andra metoder.
Ja, det är ju en ohållbar situation nog att hoppas på det bästa. Man tycker ju att social- och hälsovårdsministeriet och de olika sjukvårdsdistrikten borde ju då göra sitt bästa för att förbättra förhållandena på arbetsplatserna.
Ja, och det är ju nog att vill man vara en modern arbetsgivare så borde man satsa på ett helt annat sätt på det här. Och jag kan nog tänka mig att de här arbetsplatserna i Norge till exempel, och där är det ju i första hand lönen, men det att man aktivt rekryterar sjukskötare utomlands i Sverige och Finland, så där får man ju också lite tänka till att hur formulerar man sig att hej, kom hit på jobb, att här trivs vi på vår arbetsplats. Att här i Finland, så om det finns arbetsplatser som fungerar väl, då får man också lyfta lite på sin egen svans. Att inte det är ju överallt så att allt är eländigt, men kanske de arbetsplatser där sjuksköterna är jättestressade borde snabbt ta lärdom av de här, där de har fått det att fungera bättre.
Det finns ju uppenbarligen en vilja om att hjälpa. Det är ju det som gör att många av de här söker sig till den här branschen. Finns det överhuvudtaget någon slags strategi för framtiden? I våras pratades det om att tvångsinkalla vårdare ifall epidemin skulle helt rymma från händerna, som det heter. Nu pratar man inte om det, men vad är liksom, finns det ens några kortsiktiga idéer på hur man ska lösa det här?
Ja, det här med att tvångsinkalla, det leder ju till extra stor stress bland många vårdare, för att då var det ju också sådana som till exempel hör till riskgruppen som därför hellre jobbar till exempel på dagis som närvårdare och inte på sjukhus. Och en del som hör till riskgrupperna har också satts i sådana arbeten som är riskfyllda under pandemin. Det hade kommit fram i den här enkäten. Men att i den här frågan som du ställde, att finns det alls någon plan? Regeringen har lov att sköta det här med vårdardimensioneringen. Det var ju ett förslag som kom med. Ett mål i det här regeringsprogrammet, just eftersom de här skandalerna inom äldrevården kom upp under den förra regeringsperioden. Och då kom det fram att det ofta beror på personalbrist, och därför har man ju lovat nu då att det ska finnas ett visst antal vårdare per patient eller klient inom äldrevården. Och det här har man lovat ska förverkligas oberoende av coronapandemin. Men en sak är ju att studieplatserna ska öka inom vårdbranschen i yrkesskolor och yrkeshögskolor. Då får man ju fler unga att söka sig till branschen. Men sen är ju då frågan om vad som igen händer med dem när de kommer ut i arbetslivet. Att tar man hand om dem sen? Det där är ju nog någonting där man borde jobba på ett helt annat sätt för att de ska må bra. Här är det ju så att social- och hälsovårdsministeriet har ju via de här regeringens många tilläggsbudgetar gett mera pengar till kommunerna, samkommunerna och universitetssjukhusen. Och det är ju förstås pengabrist fortfarande, jättestor brist. Men att man säger på ministeriet att det här är ju inte hela svaret. Även det att man ger pengar som man skulle kunna köpa in tjänster för, så då måste man kunna köpa in dem av någon personal, och då måste det vara någon personal som inte liksom har bytt jobb för länge sedan för att man blev för trött på treskiftes jobb och dåliga arbetsförhållanden.
Vi får hoppas att regeringen eller någon löser de dåliga arbetsförhållandena för många sjukskötare så snabbt som möjligt. Tack Ingemo för att du var med i Nyhetspodden.
Tack så mycket.